Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kådan.
Och mig, Ida Björnstjärna.
Och idag har vi äran att ha Helena Krook här hos oss. Och Helena är överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken på Vinnerösjukhuset. Och även ordförande i Svensk förening för anestesi- och intensivvårds delförening för operationsledning.
Ja, det stämmer.
Ja, varmt välkommen Helena.
Tack. Ja, verkligen välkommen.
Idag så tänkte vi att vi skulle prata om syrabasrubbningar, eller pH-balansen i kroppen. Mm. Och den kan ju rubbas av massa olika anledningar. Och inför det här avsnittet så googlade jag syrabasbalans. Mm. Och då tänkte jag så att nu kommer jag få upp jättebra information. Så första träffen var örtagubben. Och där stod det att sjuka människor har oftast en väldigt dålig syrabasbalans i kroppen. Och det här kunde ge allt möjligt. Fibromyalgi, kvicksilverförgiftning, cancer, reumatiska sjukdomar, gikt. Ja. Och sen så lite längre ner på kurera.se så stod det att det är inte bra för din hälsa att vara sur. Och det håller jag ju i och för sig med om. Men jag tror det var de 7 första träffarna som handlade om det här med sur kropp och att man äter så här försurande livsmedel. Och att då kan man gärna köpa kalk. Så kan man kolla på urinsticka att urinen blir mindre sur. Sen så frågade vi på våra sociala medier, Instagram och Facebook, inför det här avsnittet om det var någon som hade några frågor. Och då kom det här också upp. Så jag tänker att det kanske är en ganska vanlig fråga på vårdcentral till exempel. Mm. Att patienter äter olika kalktabletter eller undrar över syrabas. Så då tänkte jag, och det passade ju bra med att du hade även jobbat på vårdcentral. en liten vinkel. Har du någon liksom, vad säger du om det här med att äta saker för att fixa till sin pH-balans i kroppen?
Nu känner jag att nu går det utöver min kompetens. jag tänker nog lite mer fysiologiskt.
Ja, det är exakt den riktningen jag vill ha i och för sig. Men om man tänker så här, kan det liksom, kroppen, kan det vara i obalans utan att du mår väldigt, väldigt dåligt? Kan du ha fel pH i kroppen?
Nej, jag tror att vi mår dåligt vid små rubbningar. Mm. Det tror jag. Så att jag tror inte att man går omkring och är sur eller basisk. Eller jag vet att man inte gör det. Utan det är kroppen fungerar ju vid ett speciellt pH. Mm. För att det gör det, höll jag på att säga. Och då, så jag tror inte man kan gå och bara vara störd i sin pH-balans.
Mm. Nej.
Och sen försöka korrigera det så.
För att pH i urinen då borde ju egentligen, det är ju bara ett kvitto på hur mycket kroppen har jobbat för att få till den här perfekta balansen. Det spelar väl inte egentligen någon roll vad pH i urinen är för ditt mående?
Nej.
Eller?
Nej. Mm. Så skulle jag skulle säga nej.
Ja. Lite avstickare åt vänster. Men det känns ändå som en sådär typisk sak som skulle kunna dyka upp sen. När vi sitter på vårdcentralen.
Ja, men nu måste jag fundera folk på sin pH-balans.
Ja, det verkar vara... Har ni stött på det? Nu ska jag... Jag har bara stött på det via de här frågorna då som vi fick när vi frågade.
Ja.
Men när man liksom dammsög internet så verkar det faktiskt som att det var något som många funderade på.
Jag tror generellt att folk... Jag har träffat många patienter som har beställt egna prover och sådär, skickat iväg till privata labb. Inte just det här kanske, men jag tror att många... Det är mycket liksom alternativmedicin där ute. Och folk har... kanske lite låg tilltro ibland till skolmedicinen och liksom, ja.
Så skulle jag egentligen också tolka det, för att jag tror att folk söker förklaringar på varför man mår dåligt. Men då kanske jag inte så ofta tror att det är rubbningar i pH-balansen som är orsaken. Eller för den del kanske inte elektrolyter eller spårämnen heller. Det finns ju naturligtvis sådana rubbningar med, men jag tror att man kanske söker efter något annat då. Eller ja, man vet kanske inte vad man söker efter, men jag tror kanske att man letar lite fel.
Kan det vara farligt, tror du, att äta kalktabletter? Tänk, om man blir hjälpt av det så spelar det egentligen ingen roll.
Nej,
på vilket sätt, nej, om precis. Det inte är farligt.
Nej, men sen är det ju så att en del behöver ju äta och fylla på med kalk, men man kan ju få i sig det på ett naturligt sätt. Jag tror att man sällan har sån brist så att man behöver, visst behöver vissa människor äta kalk, och benskörhet finns ju bland annat då. Men jag tror inte att det är orsaken för de flesta varför folk mår dåligt, om man säger så.
Om vi går till basen, vad är syrabasbalans i kroppen? Vad handlar det om?
Ja, det handlar ju om att kroppen fungerar vid ett visst pH-värde som har med vätjonkoncentrationen att göra, förstås då.
Om vart i kroppen pratar man då? För att kroppen består ju av många vätskor då, till exempel plasma, intracellulär vätska, interstitiell vätska. Var någonstans är det här pH-t? Är det i alla de här vätskorna? Eller vart är det här pH-t?
Ja, just det.
Svara mig!
Det är ju förstås så att intracellulärt är det ju viktigast, för där är ju maskineriet igång. Men det vi påverkar, om man säger direkt, är ju inte det intracellulära, utan det är ju resten av vätskorna, kan man säga då. Så att det vi påverkar går ju alltid via något annat för att sen så nå målet intracellulärt då.
Men när man tar en blodgas då till exempel och får ett pH-värde och alla andra värden som man får, är det en maskin då som har liksom centrifugerat blodet på något sätt så att cellerna har, jag vet inte, lyserat så att man får någon slags medelvärde, eller vad är det för värde vi får
Nej,
fram?
Nej, det är ju värde i plasma.
Okej. Det är bara en liten parentes. Gäller det även för elektrolythalt och så här? Okej.
Och vad är normalt pH?
Ja, vad är det?
7,35 till 7,45.
Ja, precis. Ja, det är det.
Och pH då, vad står det för egentligen?
Ja, det är ju en logaritm av vätejonkoncentrationen. Det är ju vätejonerna som man mäter, kan man ju säga då.
Och jag förstod att man mäter liksom vätejonkoncentrationen och vätejonsaktiviteten. Typ. Det var typ samma sak.
Alltså,
om jag inte fattar helt fel här.
Ja, egentligen är det ju så här att vätejonkoncentrationen påverkas av tre huvudfaktorer. Och det är de faktorerna som är viktiga för att styra pH-balansen. Så att det är ju, men sättet man mäter det på är ju pH då.
Ja, just det.
Och man vet att det här pH är optimalt för kroppens alla processer. Men det som styr det är ju tre oberoende processer kan man säga.
Men de skulle vi kunna gå igenom då egentligen. För då är det alltså koldioxidtrycket.
Ja, partialtrycket av koldioxid.
Ja, just det. Totala mängden svaga syre.
Ja.
Och det här SID.
Ja, precis.
Som då är strong iron difference.
Yes.
Ja. Nu måste vi reda ut det här. ska vi börja med PCO2 då?
Ja, det är nog det lättaste.
Mm.
Ja. Koldioxid bildas av kroppen av metabolismen och andas ut i lungorna. Och det är väl kanske det som känns lättast att förstå.
Ja.
Att öka metabolismen eller att lungorna inte fungerar så stiger ju koldioxid.
Ja, just det.
Eller partialtrycket av koldioxid i blodet.
Ja. Och för att förstå hur det hänger ihop med just vätejoner så finns det ju den här, eller olika formler liksom. Som vi skulle kunna lägga upp lite sådana här grejer på våra Facebook och sådär.
Ja, det är ju lite nackdelen med att det är ett radio eller podd.
Ja.
Där man kan inte riktigt se allting framför sig. Nej. Så att vi får hålla det ganska konkret och så att man kan förstå. Ja, men då har vi den här jämviktsformen i blodet. Om man tar den då, man brukar prata om att den kan gå åt vänster eller höger. Och att om man börjar till vänster så har man koldioxid och vatten som i sin tur kan gå till kolsyra. Och kolsyran kan i sin tur då gå till antingen en karbonatjon och två vätemolekyler, vätejoner. Eller en vätejon och bikarbonat. Och den här formen vill ju liksom alltid vara i balans hela tiden. Så fyller man på någonstans så kommer den att röra sig åt en jämvikt åt andra hållet.
Och om vi rör oss åt höger i den formen där vi får en karbonation och två vätejoner, då blir det surt mera.
Ja, men allt styrs ju av hur mycket koldioxid, hur högt partialtrycket av koldioxid är. Så att det är på något sätt det som styr om det blir åt vilket håll det går åt.
Så mer koldioxidtryck, då blir det mera åt höger i den här formen. Och mindre åt vänster. Ja, just det. Och varför blir det surt då? Varför blir pH lägre när vi får en ökad koncentration av vätejoner?
Det har ju med den här formeln att pH är den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen att göra. Sen så är det ju så att när det kommer till lungorna så ska det ju vara koldioxid igen. Och andas ut. Koldioxid diffunderar ju helt fritt över membraner och så. Men det gör ju inte vare sig kolsyra eller bikarbonatjoner. Eller hydroxyljoner.
Nej.
Utan det är ju koldioxiden som diffunderar ut från cellerna. Blandas med vatten eller hydroxyljoner. Och kommer till lungorna och det koldioxid och andas ut.
Annars får vi inte iväg dem.
Nej, men formeln är ju formeln liksom. Att pH är den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen. Vilket gör att stiger vätejonkoncentrationen så sjunker pH. Så det är ju egentligen bara en formeln som säger.
Det är bara
så. Ja, det är bara så.
Men sen läste jag också att det är inte de fria vätejonerna som bestämmer pH egentligen. Utan det är, för det finns ju oändligt många fria vätejoner i kroppen.
Precis.
Ja, och istället är det här SID, storleken på SID.
Det är fortfarande de här tre faktorerna som du sa. Det är partialtrycket av koldioxid, det är SID och det är den totala innehållet av svaga syror då. Så att vätejon är ju en svag positiv jon som i sig inte ändrar pH eller balansen liksom, utan de här tre andra faktorerna styr pH och balansen.
Kan vi inte prata om det här SID? För att jag kände när jag läste på inför det här att jag knappt kände igen det från utbildningen. För jag, i mitt huvud så var det liksom så här, metabol eller respiratorisk acidos eller alkalos. Mm. Och sen så nu när jag skulle titta så här så tänkte jag, vad är det här för någonting?
Fast jag kan verkligen förstå det. För att, och då kan jag bli lite förvånad för att tänka, jag har inte ändrat.
Jag har ju det.
Nu nej, verkligen.
För att det, är ju, det här är ju det som gäller nu.
Mm.
Men jag känner att jag vet inte riktigt hur det är på grundutbildningen, men det här är det som gäller i våran värld. Men de flesta av mina kollegor är inte uppfödda med det här heller, utan nej, det här är ju, om man får kalla det lite nyheter, även i våra kretsar då.
Mm.
Så att, men man tänker ju att grundutbildningen skulle anpassa sig efter det nya sättet att se på det i alla fall då, va?
Tycker du att man ska släppa det här tänket metabol, respiratorisk alkalos, acidos?
Nej, det tycker jag absolut inte.
Nej.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte alls att man ska släppa det. Men man ska tänka i de här banorna. Och de brukar säga att man ska tänka tredimensionellt. Att man förut har tänkt kanske lite mer en- eller tvådimensionellt omkring det här faktumet, eller pH. Balansen då. Så att,
Men om det nu är fler som jag som kände, vad är SID? Strong iron difference har vi sagt. Men kan inte du förklara vad det innebär?
Det är ju skillnaden mellan starka positiva joner och starka negativa joner. Och då gäller det att veta vilka som är starka.
Är det i plasma nu eller vart är vi nu någonstans? Okej. Okay. Just det. Och det här kan vi lägga upp en bild faktiskt på Facebook och Instagram. Mm. Den här bilden med de här starka kationerna och de starka anionerna. Och absolut. Kationer är då positiva joner, anioner negativa joner. Och då ritar man ju upp två staplar bredvid varandra.
Ni skulle kunna få jättefina bilder av mig.
Okej, okay, ja.
Ja, det vill vi gärna ha.
Gärna. Mm. Men ska vi bara berätta hur de här ser ut? Kan inte du göra det, Helena?
Jo, men jag har egentligen en bild.
Ja. Vi kör på din bild.
Ja, som kallas för gambelgram.
Mm.
Och då har man gjort en stående rektangel. Ska vi förklara det så?
Ja,
Där,
som ett höghus.
Ja, precis. Med starka positiva joner på ena hälften, på höjden. Om man delar rektangeln i mitten.
Uppifrån och ner.
Precis. Och sen så har vi de negativa starka jonerna på andra sidan då. Det är rätt så bra att tänka i den där boxen. För då förstår man vad som händer när man fyller på eller tar bort på den ena eller andra sidan, tycker jag.
Behöver man förstå vad skillnaden är mellan en stark jon och en svag jon? Eller ska man bara ta
Ja, det tycker jag. För att starka joner, det är ju det vi pratar om. Det är ju SID, det rör ju egentligen bara starka joner. På det sättet att det är skillnaden mellan dem som styr pH. Men regeln för elektroneutralitet finns ju det här också. Vilket gör att det fylls ju på med svaga joner när det fattas någonstans också då.
Och berätta vad det är för någonting, det här elektroneutralitet.
Ja, att det måste vägas upp. Det måste alltid vara neutralt. Positiva måste uppvägas av det negativa. Det är något som vi har... är födda med, tror jag.
Man vill alltid ha balans.
Nej, men alltså, det är ju, har vi ju lärt oss redan i grundskolan att positivt måste uppväckas av negativt. För att vara neutralt.
Och även i kroppen.
Ja, så är det också i kroppen. Så den regeln kan man ju inte åsidosätta.
Nej.
Det är inte någon som är viktigare än den andra. Utan
när det summan av laddningar i kroppen är konstant noll.
Ja, det kan man ju säga.
Ja.
Precis. Så det gäller ju att veta vilka som är starka joner och vilka som är svaga joner. Och sen så hur kroppen kompenserar när det är för mycket eller för lite av det ena eller det andra.
Och kan man tänka då att kroppen kompenserar med de svaga jonerna?
Ja, om man tar ett exempel då, till exempel att ventilationen styr ju det här med koldioxiden. Och njuren styr det här med SID då. Alltså utsöndringen av joner. Och det är framförallt utsöndringen av kloridjoner vi pratar om.
Vi kan ju säga att natriumjonen är ju då den mest dominerade starka kationen.
Precis.
Och klorid är den mest dominerande starka anionen. Och man har ju mera natrium än klorid i plasma då. Mm. Så att SID blir ju då egentligen den...
Den liksom, alltid positiv, den positiva starka ionerna.
Egentligen skillnaden mellan de starka positiva och de starka svaga. Ja. Och då är det alltid mest positiva.
Alltid.
Så då mellan dem så kommer det finnas svaga anioner. Och deras sammanlagda laddningar är SID.
Ja. Precis, man måste ju ta med alla i det här... i de här man kan ju fundera på hur mycket man ska förenkla.
Mm. Men, ja, visst.
Men
SID... Ganska mycket tror jag.
Ja.
För att om jag har förstått rätt så de här starka kationerna och anionerna, de påverkas ju inte lika lätt.
Nej, de är ju oberoende.
Nej, men SID är en oberoende faktor. Komponent som påverkar pH.
Mm.
Men njuren styr ju SID genom till exempel att utsöndra, öka eller minska utsöndring av kloridjoner.
Mm.
Och då är elektroneutralitetens lag som gäller här då, så måste ju kloridjonen utsöndras med en positiv jon.
Mm.
En svag positiv jon.
Mm. Mm. Till exempel väte.
Till exempel väte eller ammonium.
Mm. Just det, för att om den hade utsöndrats med en stark positiv jon, då hade det inte gjort någon skillnad i SID.
Nej, då blir
det
ingen skillnad.
Det händer ingenting.
Man måste ju tänka att först så är det en rubbning på något sätt.
Mm.
Sen ska ju njuren kompensera den här rubbningen.
Mm.
Och lungorna genom ventilationen.
Ja, det är därför man måste tänka i flera dimensioner. Man kan inte bara tänka den ena eller den andra. Man måste tänka ihop den här.
Fast nu är vi på SID, en av de här tre. Mm. Och då tänker vi njuren.
Ja, njuren är det ju som styr SID.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men det är där man måste tänka tredimensionellt. Man måste tänka alla de här tre oberoende faktorerna som styr. Mm. Och det är därför det är inte alltid så lätt att veta om det är bara den ena eller bara den andra. Vilket är nog nästan aldrig är.
Mm.
Utan det är alltid en kombination. Och kroppen kompenserar snabbt på olika sätt.
Ja.
Med de här olika.
Men om man då tänker att SID är på något sätt skillnaden mellan starka anioner och kationer.
Mm.
Så kan njuren påverka dem genom att utsända klorid.
Mm.
Och om man då utsänder kloridjoner så kan man ju tänka att då sjunker den negativa stapeln med starka negativa joner.
Precis.
Och då blir SID större.
Och vad ökar då?
Då ökar SID. Alltså
bikarbonatjonerna.
Mm.
Som fyller ut.
Hur menar du fyller ut?
Jag tänker att vi pratar elektroneutralitet.
Mm.
Och det kan inte vara obalans mellan positiva och negativa joner.
Mm.
Så att försvinner en stark negativ jon så måste man, som jag säger då, fylla ut med en svag negativ anion.
Ja. Mm. Ja, just det. Mm.
Bra.
Så att det är egentligen inte att njuren styr inte det här för att den utsöndrar klorid eller utsöndrar vätejoner som råkar gå med kloridjonerna. Utan det är för att den utsöndrar kloridjonerna och halten av bikarbonatjoner fyller ut det här då.
Mm.
Hur skulle du förklara det här, bara om vi tar det bara en gång till, på ett enkelt sätt till någon som aldrig hört talas om SID?
Mm. Men som vet vad positiva och negativa joner är.
Ja. Mm.
Jag skulle säga att starka positiva joner alltid är fler än negativa positiva joner. Och kroppen ska ha en skillnad däremellan. Men på grund av elektroneutraliteten så måste det fyllas ut av svaga negativa joner då.
Mm. Och svaga negativa joner, det kan vara bikarbonat, albumin.
Mm.
Kan det vara laktat?
Ja.
Det är en negativ svag jon.
Ja, den tillhör ju den negativa sidan, men den är inte svag.
Nej, okej. Okay.
Mm.
Vad är UA minus?
Jag har inte UA minus i min stapel. Jag har XA minus och det är ju en okänd...
unknown kanske står för
en okänd negativ anion. Typ som man då skulle kunna räkna ut. Och som då skulle kunna vara det som gör att gör patienten sur. Alltså det okända ämnet. Mm. Någon form av intoxikation till exempel.
Just det. Ja, mm. Okej.
Okay. Då vet vi vad SID är.
Kan vi säga någonting om anion gap i det här? Är det... Det är inte samma sak som SID.
Nej,
eller?
Nej, det är det inte.
Nej.
Jag har lämnat anion gap lite grann.
Okej, okay, det behöver vi kanske inte bry oss mycket om.
Ja, det är ju så här. Om jag ska försöka förklara det på ett enkelt sätt. Mm. Att SID, den faktiska laddningsskillnaden, alltså mellan de positiva och negativa jonerna.
I plasma.
I plasma. Mm. Vi pratar bara om plasma.
Mm. Ja, det är bra.
den har vi ju lärt oss ungefär 40 milliekvivalenter per liter. Då kan man säga att det kallas för SID apparent.
Mm.
Och så finns det något som heter SID effektiv.
Mm.
Mm.
Och då ser man hur stort är det här utrymmet. Man kan säga uppskatta follans storlek, kan man egentligen säga. Och räkna in mängden får som fyller den.
Mm-hmm.
Vad är follan i den här liknelsen?
Follan är då den effektiva SID.
Ja.
Och om man tittar på den, apparent minus SID effektiv, det blir det som jag kallar för XA, den här okända.
Mm.
Är det då om det skulle att, vara så att det är en okänd.
För att SID apparent är de svaga jonerna som vi känner till, som vi kan räkna på.
Precis.
Och SID effektiv är skillnaden mellan de positiva och negativa starka.
Mm.
Och är det då så att de inte stämmer överens med varandra?
Så får man ju en skillnad där. Om patienten är sur och man inte vet vad det står för då, så kan man ju få den skillnaden där då.
Just det, och då vet man att det finns någonting här som vi inte mäter. Mm. Som ger en försurning.
Ja.
Mm.
Mm.
Jag tror det blir lättare om du lägger ut lite bilder. Mm.
Vad var det stora i det här? SID apparent är större.
Precis.
Och SID effektiv, det var det där som vi vet. Så resten, det är något okänt. Mm. Det är det där XA minus.
Ja, den okända sidan.
Och vad är kopplingen till anion gap? Är det som är anion gap, den okända sidan?
Ja. Det är det faktiskt. Nu sitter man med olika förklaringar, för anion gap har jag läst på ett annat sätt tidigare.
Mm.
Men här så kallar man det för strong ion gap.
Mm-hmm.
Vad är kliniska betydelsen av den här anion gap?
Ja, men grejen är att man ska räkna ut, man kan räkna ut vad det är.
Ja.
Och är det större än vad som är än förväntat.
Mm.
Än vad normalvärdet är, om man ska säga.
Ja.
Så står det för någonting då.
Ja, för okay. Vi upptäckte ju inför att vi skulle prata med dig, så kände i alla fall jag att det här med anion gap var en sån där sak som man har klurat på, inte riktigt greppat.
Nej.
Och det var flera som, det var fler än oss som skrev under det och gärna ville att vi skulle reda ut det här.
Mm.
Men om jag har förstått det rätt då, så som du har beskrivit det nu, att det man sedan använder anion gapet till är att då vet man att har det gått upp eller ner mot det normala, så vet man att det kan innebära vissa diagnoser eller förklaringar på varför patienten har ett visst tillstånd.
Det är någonting som gör att det här är oftast är det då större än normalt. Mm. Och man undersöker det därför att patienten är sur.
Just det.
Det är där man hamnar.
Och där har vi då också några minnesramsor, förstår jag det som. Det fanns en som hette Cat Mud Piles och en som heter Old Crap. De kan vi lägga upp. Mm. Det är ingenting vi behöver rabbla. Mm. Men det finns lite ramser för om det då har gått upp. Så är det Cat Mud Piles, så finns det massa olika diagnoser.
Mm. Ja. Och den andra var för om det hade gått ner.
Precis.
Då var det Old Crap. Mm.
Men då undrar jag så här. Jag har liksom aldrig riktigt greppat det. Behöver liksom en AT-läkare räkna ut anion gaps någon gång? När vill du ha det? När vi ringer?
Ja, men jag begär ju aldrig det. Utan det är ju väldigt mycket som vi kan få svar på i analyser som görs nu. Ju.
Mm.
Om man säger att exo är ketonkroppar så, mm. så misstänker man ju det om det är en diabetiker.
Ja, visst.
Till exempel då. Mm. Sen är det ju, och är någon väldigt sur av en intoxikation så vill man ju i så fall kanske veta vad den har fått i sig. Och här mm. får jag bara reda på kanske hur stor
den här okända faktorn.
Ja, precis. Ja. Det är det. Så att egentligen så vill man ju komma åt, kan jag ju känna att patienten är sur, ja det ser vi.
Mm.
Vad är det? Och det är klart att det är ju bra om man kommer så nära målet som möjligt. Vad är det som gör att patienten är sur?
Mm. Men om man skulle tänka så att räkna ut anion gap är egentligen ett steg när man börjar tänka differentialdiagnostik
ja.
Och vill få ledtrådar till det.
Mm.
Och det är bra att veta vad det handlar om, men det är sällan som man som ny läkare behöver sitta sig och räkna på det.
Nej, det är ju ingen som, det skulle ju vi aldrig fråga om. Det är ju sånt i så fall som vi kanske sitter och funderar på eller mm. räknar på.
Så men, ta det lugnt alla där ute. Det är lugnt. Nu vet ni vad det är, ungefär.
Ja, men, oh. nej, men jag känner att jag har nog gått över på den här modellen som inte innefattar de här lite äldre termerna. Utan mm. jag, och då måste ju förutsätta det förstås att vi tänker likadant.
Mm.
För att vi ska
kunna och få anion gap tycker du är en av de lite äldre termerna?
Alltså, jag tänker inte anion gap nu då. Men det nej. Kanske är jättemånga som gör det. Det vet jag inte. Och det var ju det som fanns, eller som vi pratade om även när jag gick utbildningen, men mm. jag har liksom gått över och tänka så här. Ja. Men det finns ju ingen analys som säger vad är strong ion gap för någonting eller
mm.
så, utan då får man ju sätta sig ner och fundera på vad är det jag vill veta och räkna ut det utifrån det jag har. Men mm. vi får ju svar på väldigt mycket. Klorider till exempel kan vi ju analysera nu för tiden och tycker jag ska finnas med tidigt.
Mm.
När man funderar över syrabasrubbningar.
Men det känner jag inte heller riktigt att jag hade fått med mig från utbildningen. Att kloriderna mm. var så viktiga.
Nej.
Nej.
Mm.
Inte alls.
Lär om, lär rätt.
Mm.
Mm. Ja men bra. Då har vi pratat lite om koldioxid och SID.
Mm.
Så hade vi en tredje.
Mm, och det är de svaga syrorna
mm.
Där albumin och fosfat är de dominerande.
Mm.
Och de är ju alltid en fas där de kan vara antingen dissocierade eller associerade.
Ja.
Säga.
Har en kompis eller inte han kompis?
Ja, precis. det är ju vätejoner som är kompisar där.
Mm.
Och ökar mängden albumin eller fosfat, då ökar ju också mängden vätejoner. Och man blir surare.
Mm.
Och tvärtom.
Men albumin har vi ju med i den här stapeln också, anioner.
Ja, det är också en svag. Det är en svag anion också, så den är ju både med som svag syra och som svag anion ju.
Är fosfat också med här någonstans?
Ja.
Var ska vi ha fosfat då?
Det är bara att det är mindre.
Den är också med i anionpelaren?
Ja,
svag
precis.
Anion.
Både albumin och fosfat är det.
Ja. Mm.
Mm.
Och då kan man tänka lite enkelt att om man tillför, man ska tänka lite vätskebalans och så här, om man tillför albumin som en vätska som är en svag syra, då blir på sikt pH-värdet lägre.
Mm.
Om man ska förenkla det lite.
Nu använder vi ju inte albumin i det syftet.
Nej.
Vi tillför ju inte albumin för att sänka pH-värdet.
Mm.
Utan oftast, eller vi tillför ju det för att patienten behöver ha en albumin brist och man skulle vilja öka det kolloidosmotiska trycket.
Mm.
Sekundärt till det så följer förändringarna i pH med.
Ja.
Men det är så väldigt ofta som det här är en kombination av olika vätskor där till exempel ringer och natriumklorid då påverkar SID i en riktning och albumin kan påverka i en annan riktning. Eller det beror på om man späder det eller om man tillför det och så. Så att det är ju det är så många faktorer man får
Vi kanske, om vi hinner, kan ta lite vätskebehandling i slutet.
Mm. Mm. Vi kan se vad vi hinner.
Ja.
Mm. Annars så får vi göra en till podd om
vätsketerapi. Ja, precis. Då. Det är ett helt avsnitt bara det. Ja, men det här är svaga syrorna och ATOT. Ska vi säga något mer om det, eller?
Nej, jag tänker bara att det är också en viktig faktor. Eller en av de här oberoende faktorerna som påverkar pH-värdet.
Mm.
Man måste tänka albuminkoncentration. Det är ju framförallt albuminkoncentrationen vi pratar om.
Mm.
Vi pratar natriumklorid och vi pratar albumin som stora faktorer.
Mm. Och koldioxid.
Och koldioxid.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men bra. Sen tänkte vi säga att ofta när man rent praktiskt jobbar och misstänker någon typ av obalans så tar man ju en blodgas.
Mm.
Att vi skulle kunna gå igenom, hur tittar du på en blodgas?
Mm. Ja, men först så måste man ju se om patienten är sur eller basisk.
Mm.
Och om det överhuvudtaget är en rubbning.
Du behöver pH.
Jag behöver ju pH först.
Ja.
Och sen så...
och då kan man tänka att 7,4 är mitten.
Mm.
Och neråt är en tendens och under... 7,35 är acidotiskt.
Mm.
Uppåt är en tendens över 7,45 är basiskt, alkalotiskt.
Ja.
Mm. Mm.
Sen är det ju rätt naturligt och rätt enkelt att titta på koldioxiden, tycker jag.
Mm.
Det känns ju som ett sånt här...
Det är dit första. Du går sen.
Vad sa du?
Det är dit du går sen.
Ja, det gör jag oftast.
Får jag bara säga en sak? Mm. Menar du över 7,4 är det tendens alkalotisk och under 7,4 tendens acidotiskt.
Mm. Så är det tvärtom?
Nej, du sa så. Men det är ju, jag menar, det är ju normalt. 7,35 till 7,45 är normalt.
Ja.
Så att, jag vet inte ens om man behöver säga tendens. För att det är ju normalt.
Mm. Men, jag tänker ibland när någonting är kompenserat så brukar man ändå på något sätt prata om att man ser åt vilket håll det liksom drar åt.
Men det är ju det som är så svårt. Att man måste ju tänka in alla faktorer.
Mm.
För att,
med de här tre faktorerna då?
Ja, de här tre faktorerna måste man ju tänka hela tiden.
Mm.
I förhållande till då vad man har för patient, vad patienten har för lungfunktion, vad den har fått för vätska, hur njuren fungerar. Det är ju, man måste ju tänka i alla banor, man kan inte bara tänka att oj, det här är... För det är ju som du säger, har man ett pH som ändå är normalt, men patienten har ett högt PCO2, ja, hur har kroppen då kompenserat det här? Så att, och det är klart att kroppen strävar ju hela tiden efter det normala pH-värdet.
Mm.
Så den kompenserar ju så fort den kan. Och då kan man ju fundera över vad är det för störningar i det här. Och hur ska jag undvika att förvärra en kompenserad acidos eller vad det nu handlar om då.
Mm.
Så du börjar med att kolla på pH-värdet. Mm. Och sen så sa du att du kollar på PCO2.
Ja.
Ja. Och sen?
Och sen så tittar nog jag oftast på laktatvärdet. Vi får alltid laktat med. Jag vet inte om man får det på tabogaserna.
Det kan, jo men det får man. Ja. För det vet jag att ibland infektion vill veta. Och då ska man ta en blodgas. Okej, okay. Kan du lika gärna kolla på bikarbonat?
Ja, det kan jag.
Ja. Okej, okay. Och vad vill du veta nu? Varför kollar du på det?
Om vi har en respiratorisk acidos, eller om vi säger att vi har ett normalt pH då. Och sen så ser jag att PCO2-värdet är högt. Då är ju ofta bikarbonatvärdet högt också. För då är det en komplicerad respiratorisk acidos då.
Men man kan tänka lite förenklat att koldioxid, respirationen, bikarbonat, metabolismen.
Ja, just det. Det är så det första utgångsvärdet.
Så det är på något sätt det du tittar efter när du börjar med koldioxid eller bikarbonat.
Ja, just det. Hur är systemet? Vad har vi för pH? Hur funkar ventilationen och respirationen? Och hur funkar njurarna?
Eller? Ja, eller hur kompenserat är det kan man ju också tänka. Eller är den primära rubbningen metabol? Och man har, om man säger att man har en metabol acidos, vad händer med PCO2 då?
Ja, det ska ju sjunka.
För att man ska kompensera.
Precis, för hyperventilerar man ju. Så man måste ju alltid titta på de där värdena ihop. Och laktat för mig är också ett sånt viktigt värde som har med den metabola komponenten att göra.
Och vad tänker du när du tittar på laktatet då?
Laktatet, då tänker jag på perfusion, genomblödning, anaerob, metabolism. I första hand. Det är inte så att jag tänker, har patienten en grav leversvikt som gör att den inte kan ta hand om och metabolisera laktat. Det är kanske inte det första jag tänker, utan jag tänker mer perfusion och anaerob metabolism i kemi.
Det finns ju så här, bara om man inte riktigt känner att intellektet är med och man bara vill ha någon så här regel, så finns det så här att man kan rita upp pilar upp och ner. Att man kan kolla, ja men då kollar man först på pH-värdet. Går det upp eller ner? Och sen så kollar man på PCO2. Är det upp eller ner? Och sen HCO3 likadant. Och basic S. Och sen utifrån bara hur pilarna står så kan man liksom förstå då. Om jag bara, jag har hittat, det är ju egentligen det som du sa Helena. Men jag kan ju bara repetera ett sätt att stegvis gå igenom en blodgas. Ja men börja med att kolla på pH-värdet helt enkelt. Är det acidotiskt eller alkalotiskt? Och sen steg två, titta på PCO2. Och normalt PCO2 ligger då mellan 35-45 mm kvicksilver. Och ja, under 35 är då alkalotiskt och över 45 är acidotiskt. Och redan här kan man ju se, kan det här värdet förklara rubbningen i pH? Och om det kan förklara det, då kan man ju misstänka att det är det som har orsakat rubbningen. Om man inte bara, vi tänker bort den här patienten som också finns, vi bara tittar på blodgasen.
Ja.
Och sen så steg tre, kolla på bikarbonatet, HCO3. Säg att vi inte fick någon förklaring på CO2, koldioxiden. Då kanske vi får en förklaring på HCO3. Där ska ju då normalt HCO3-nivån ligga mellan 22-26 milliekvivalenter per liter. Och om det är lägre än det där referenslägre eller referensvärdet, då har man, då blir det för lite bikarbonat, alltså åt det acidotiska hållet. Och tvärtom, om det är över 26 så är det åt det alkalotiska hållet. Och sen då ska man ju liksom då se, ja, men vilken av de här två, koldioxid eller bikarbonat, kan förklara den här rubbningen i pH-värdet.
Det var väl en väldigt strukturerad genomgång.
Ja, jag bara läser. Ja, och sen så kan man då i nästa steg då titta på, finns det någon kompensation i det här systemet? Och då ska man titta på, då tittar vi på koldioxid och bikarbonat igen då. Är någon av de här liksom motsatt riktning på pH-värdet? Alltså, säg att vi har ett surt pH. Har vi ett CO2 som talar för alkalos, alltså ett lågt CO2, då kan man tänka att det är en kompensationsmekanism att man då till exempel hyperventilerar för att korrigera det här.
Mm.
Och om man har fått ju närmare normalt pH man kommer är väl ju mera kompenserad blir man.
Mm.
Mm.
Och man kan aldrig bli överkompenserad. Utan...
Det känns ju som något superviktigt om man inte har gjort någonting, att vi har gjort någonting.
Nej, men alltså vi kan ju bidra till att det blir överkompenserat.
Mm. Det ska okay, man ju, det kan det, bli överkompenserat.
Ja.
Mm.
Av så, oss, men ja. inte av kroppen
Nej,
själv.
Nej, precis.
Och det kan man ju egentligen säga är samma sak som att orsaka en annan rubbning.
Ja, alltså vi överdriver nog hjälpen då, eller man ska säga. Eller förstår inte, och då tänker jag kanske mest på det här med att man ger... intravenösa vätskor som faktiskt påverkar i den ena eller andra riktningen också och kan förvärra förvärra kompensationen kan man väl nästan säga eller öka öka bristen så där kan ju vi tänka till.
Jag har lärt mig att man ska vara försiktig med alltså att buffra, tillsätta buffer, och det kan väl vara genom vätskor då till exempel.
Ja, så buffring som vi pratar om, det är ju att när man ger tribunat eller natriumbetahydroxid. Alltså det är ju när man buffrar. Buffring är inte bara vätska för oss, utan buffring är ju, tribunat är ju det som man oftast ger. Då.
Mm. Ska man då vara försiktig just för att det är lätt att man buffrar så att man överkompenserar?
Ja.
Mm.
Vi brukar ju sällan buffra pH-värden som ligger över 7 kommunal till exempel.
Okej.
Okay.
Nu pratar vi så att gränsen är ganska stor, ganska låg för att börja buffra.
Ja.
Mm. Men annars så kan man tänka att om inte vi har gjort någonting så kan man gå på att pH visar den sanna lutningen åt acidotiskt eller alkalotiskt. Oavsett hur man har kompenserat själv. Man kan aldrig till exempel hyperventilera så att pH börjar gå åt andra hållet, utan kroppens kompensationsmekanismer.
Ja, men det kan man. Om man säger att man har en hjärnskada som gör att man hyperventilerar så kan man överkompensera till exempel.
Okay. Mm. På grund av att den centrala styrningen inte fungerar som den ska då?
Precis.
Mm. Okej, så minus hjärnskada så kan man aldrig...
Ja, men det är ett exempel i alla fall hur, man kan överkompensera.
Mm.
Om man säger en hyperventilation på grund av en psykisk rubbning gör ju också en... Det ger ju en rubbning genom inte... Ja, det är ju en respiratorisk rubbning fast inte en ren respiratorisk rubbning utan rubbningen sitter ju någon annanstans.
Ska vi bara säga igen det här vad ROME stod för? För det har ju också kommit in lite frågor till oss. Det står då för respiratory opposite metabolic equal. Och det betyder att det respiratoriska systemets komponent, eller man ska säga, det är ju koldioxid.
Mm.
Och det går alltid i motsats riktning till pH. Så att om CO2 går upp så går pH ner. Och tvärtom. Och därav respiratory opposite. Däremot det metabola systemets komponent bikarbonat, HCO3 alltså. Och även base excess går i samma riktning som pH. Så att lågt pH och lågt HCO3 och lågt base excess. Det går hand i hand.
Vad står base excess för då?
Ja, men base excess svarar på frågan hur mycket stark syra eller stark bas behöver jag tillföra detta blodprov för att pH ska återvända till 7,4. Förutsatt att CO2, temperatur och Hb är normalt. Om man har en negativ base excess då har man brist på baser.
Precis.
Och om man har positiv base excess då har man för mycket baser. Om man har över då plus 3 eller mindre än minus 3.
Mm. Och då kan man väl säga att base excess... Och HCO2, det där går inte alls lika snabbt. Det metabola, om man skulle försöka kompensera metabolt så går inte det på en kvart. Liksom. Men man kan komplicera
det. Kan man ju ändra snabbt och frivilligt.
Precis.
Men njuren kan man ju inte ändra snabbt och frivilligt.
Mm. Mm.
Så det är ju en skillnad. Och det enda snabba i så fall vi kan göra, det är ju att tillföra en buffertlösning.
Mm. Mm. Mm.
Det är ju ändå relativt snabbt som man kan ändra ett pH-värde då.
Mm.
Sen är det ju, vad betyder ett om man har en pH-obalans då, vad är det som är verkligt viktigt att, vad är det som påverkas mest av det? Och vad bör man snabbt åtgärda? Vad är det som är väl beroende av att pH-värdet är normalt?
Blodets koagulationsförmåga till exempel.
Mm.
Och där kan det liksom finnas ett behov av att snabbt återställa det.
Ja, den försämras vid surt värde.
Mm. Mm.
Ja. Är det något mer då som...
Ja, om man till exempel har en väldigt sur patient. Om man tänker en grav sepsispatient med dålig perfusion och väldigt sur. Alltså med en kraftig metabol acidos.
Mm.
Då, och sen ett samtidigt behov av... vasopressorer, till exempel noradrenalin eller adrenalin och så, då fungerar inte de i en väldigt sur miljö.
Mm.
Och då måste man försöka att återställa pH så att man kan få effekt av dem. För det som händer vid en acidos är ju att blodkärlen dilaterar.
Mm.
Och i samband med sepsis då så får man sin sura miljö och sen sin hypoperfusion och så dilaterar blodkärlen. Och så blir det ännu sämre.
Mm.
Och då använder ju vi till exempel noradrenalin eller ibland adrenalin för att återställa perfusionen eller förbättra perfusionen tillsammans med vätska då. Och då fungerar inte de om det är en väldigt sur miljö. Så då måste man försöka få upp pH-värdet. Då,
pratar vi om. Och vad är det som händer med koagulationen egentligen när man är sur?
Den blir sämre. Alltså koagulbildningen blir sämre.
Mm. Man får inte proppa utan man
blöder.
Man blöder
lättare.
Mm. Är det någonting mer som händer när man blir sur?
De viktigaste faktorerna, det händer ju massa saker kan man egentligen säga. För det är många system som inte fungerar. Men de viktigaste som man behöver återställa då kanske snabbare än annat är just det här med koagulation. För koagulationens skull och för att få en bättre perfusion till kroppen vid till exempel sepsis då.
Och motsatsen då, vad händer om man blir väldigt alkalotisk? Vad är det som inte fungerar då som är akut?
Ja, det har jag färre exempel på.
Det var ju bra. Ja.
En respiratorisk alkalos, det är ju väldigt ovanligt.
Mm.
Mm.
Metabol alkalos finns ju.
Mm.
Men det är ju betydligt ovanligare.
Mm. Mm.
Men det finns ju ett samband mellan till exempel kalium och acidos och alkalos. Kan du förklara det sambandet?
Jag tror att de flesta av oss tänker att när man är sur så har man höga kaliumvärden.
Mm.
Ja, och vad är logiken där?
Kalium är ju en stark kation.
Mm.
Och
de finns i vanliga fall hög koncentration intracellulärt.
Den absolut högsta koncentrationen av kalium är intracellulärt.
Det som jag tänker på när jag tänker på det här med kalium är ju då att man får en falsk hyperkalemi vid acidos.
Ja, precis. Mm. Därför att kalium ligger utanför cellerna, kan man ju egentligen säga då.
Och i vanliga fall så har man hög koncentration intracellulärt.
Ja.
Och vad är det som händer vid acidosen som gör att kalium plötsligt strömmar ut?
Det som händer då är att den här natriumkalium-ATPase-pumpen inte fungerar ju.
Mm.
Vilket gör att kalium inte pumpas in i den omfattningen som det brukar göra.
Mm. Plötsligt blir det balans mellan intra- och extracellulär nivå av kalium. Då kommer, istället för att ha en låg extracellulär och en hög intracellulär,
så får man...
Ja.
Alla elektrolyter går, eller alla joner går ju mot med, eller följer, är det högt tryck på ena sidan, tryck säger jag, så går de ju mot ett, mot det lägre trycket.
Man vill
eller,
ha
eller lägre koncentrationen. Ju.
Och då får man högt kalium extracellulärt och det tycker inte kroppen om. Då börjar man göra sig av med kalium. Och sen om man förhoppningsvis då lyckas få tillbaka sin pH-balans så har man plötsligt för lite kalium. Jag tänker att man efter att ha fått balans igen ofta har en hypokalemi. För att man har gjort sig av med kalium då.
Ja, jag tänker så här. Alltså egentligen är det så här att ett högt kalium ökar ju SID.
För att det blir större skillnad. Man har plötsligt en mer stark kation.
Och en ökad SID blir ju egentligen en alkalos. Men acidosen i sig hindrar eller hämmar den här pumpen. Natriumkaliumnatriumbas pumpen så att kalium ändå blir högt extracellulärt då. Men så därför är det ju så att acidosen i sig ger ett högt kalium men högt kalium ger egentligen en alkalinisering för det ökar SID.
Så förutom att det liksom bara blir så av att pumpen inte fungerar så är det också som ett system som faktiskt jämnar ut pH i kroppen.
Ja, eftersom det tillhör de starka kationerna.
Just det.
Så därför så är det ju lite dubbelt i det där. Men grundtanken är ju det här att acidosen gör att kalium stiger extracellulärt. Och tanken har väl också varit att de utsöndras och så förlorar man dem. Fast det egentligen inte är en reell brist på kalium ju.
Nej. Så efter förloppet så får man en brist.
Ja, om man inte tillför.
Just det.
Men man ska veta också att man ska fundera över hur man tillför kalium. För tillför man kalium som kaliumklorid så ökar ju kloridjonsbelastningen.
Ja. Och då minskar man SID.
Då minskar man SID, ja.
Vi skulle kunna prata lite om bara vad som händer i kroppen. Typ när man kräks till exempel så förlorar man ju många syror. Och då kan man få en metabol alkalos. Däremot om man har diarré så blir man av med mycket baser ifrån tunntarmssekret. Ja, gallan innehåller ju baser. Pankreassaft. Då blir man istället sur.
Men här kan man ju se det på ett annat sätt också. Ja. Att man förlorar natrium eller kloridjoner. Och det, då återför man det till det här med tanken om SID.
Ja, jättebra.
Och jag tror man ska se det så istället. Att man ska tänka de här tre faktorerna. För nu halkar vi gärna in på det här. Gamla, att förlora baser och förlora vätejoner. Och då tror jag att då ser man på det här äldre sättet igen. Då. Jag tror man ska tänka att man faktiskt förlorar starka joner här. Anioner eller kationer. Och förlorar man relativt sett mer kloridjoner än natriumjoner. Oavsett var man förlorar det. Stomier eller sonder eller kräkningar eller så. Då blir det ju en... Vad blir det då?
Så om man
förlorar relativt sett mer kloridjoner.
Då ökar SID. För att SID är, liksom mellanrummet mellan positiva och negativa starka. Och den negativa sjunker. Då blir mellanrummet mellan de större.
Och ökad SID, ökad pH. De går hand i hand. Minskad SID, minskad pH.
Men sen kan det vara så att man i andra situationer kanske förlorar mer natrium än klorider. Och vad händer då?
Ja, då minskar SID.
Ja. Så att jag tror inte vi ska tänka att vi förlorar vätejoner respektive bikarbonatjoner. Nej. Utan jag tror vi ska tänka istället att vi förlorar starka elektrolyter.
Just det.
Starka joner.
Och vart finns då framförallt mycket starka kationer respektive starka anioner? Om man tänker till exempel kräkningar, vad innehåller det mest?
Alltså, eller alltså, smaksaft då till exempel? Finns det ju mycket saltsyra.
Ja.
Så där förlorar man ju mycket klorider.
Just det.
Ja, mycket kloridjoner.
Mm.
Pankreassaften till exempel är mer natriuminnehållande.
Mm. Mm. Och likadant galla och tunntarmssekret.
Ja, så beroende på om man bara har en stomi till exempel så beror det lite på var den sitter ju.
Just det.
Vad man förlorar mest.
Mm. Ju mera distalt desto mera natrium och tvärtom. Kan man tänka så?
Ja, jag vet inte exakt hur det är ännu mer distalt. Men ventrikeln är i alla fall mer klorider tror jag generellt.
Ja, just det.
Eftersom det inte är natriuminnehållande på samma sätt som det är.
Mm.
Bara strax efter ventriken.
Mm. Ja, men det är faktiskt jättebra. Använda de här två höghusen.
Ja.
Det blir väldigt tydligt.
Ja, och det tror jag är den gamla tanken. Att man förlorar protoner eller bikarbonatjoner. Ska man frångå lite grann. För det är inte det kroppen styrde med. Utan kroppen styrde med. Eller njuren styrde. Med att reglera SID.
Mm.
Och ventilationen styrde i. Med att reglera koldioxid.
Mm.
Partialtrycket.
Mm. Mm.
Och sen så får man förstås se vad rubbningen består i. Hur och se. Och jämför det med hur kroppen kompenserar då.
Mm. Finns det system som styr också den här tredje benet svaga syror? Att kroppen på något sätt korrigerar med albumin och fosfat?
Alltså albumin produceras ju i lever till exempel.
Mm.
Så att en albuminbrist försöker ju kroppen kompensera.
Mm.
Men har vi en leversvikt till exempel så kan ju inte kroppen kompensera fullt ut.
Så då blir det mindre albumin och albumin är en svag syra.
Mm.
Så då blir det en alkalos, kan man säga så? Kan man säga så enkelt?
Ja, bara den rubbningen.
Ja, visst är.
Blir ju det.
Ja,
mm.
ja.
Ja, men det här är ju ett sånt typiskt ämne som man lär sig genom många exempel.
Mm.
Om man tillför vätskor är ju också sånt där tydligt exempel.
Mm.
För det är ju det gör vi ju väldigt mycket. Mm. Vad händer när vi tillför det? Natriumklorid jämfört med ringeracetat. Kanske inte så mycket kolloider har vi ju nu för tiden. Utan då är det ju albumin vi tillför då.
Mm.
Det är ju också en kolloid men det är ju inte de här stärkelse och... Stärker sig kolloiderna till exempel.
Mm. Ska vi... Nej, men säg.
Nej, men det som... När man späder till exempel. Eller tillför starka joner i olika omfattning. Det är ju jätteviktiga förändringar som sker. Som vi kan bidra till att patienten faktiskt överkompenseras som vi säger. Eller går det kompenserat åt fel håll då.
Mm. Precis, och det är mycket lättare att då tänka att jag har tillsatt albumin som är en svag syra än att börja tänka hur väte skulle gå fram och tillbaka i en sån. Mm. Så att
men hur ska man tänka då med till exempel ringeracetat eller natriumklorid? Kan man läsa till sig i FASS hur mycket den innehåller av natriumklorid kan man ju såklart se då.
Natriumklorid-innehållet i natriumklorid är ju väl, vet man ju väl.
Ja.
Jämfört med ringens innehåll av natriumklorid då.
Mm.
Och så får man liksom räkna då med, man tittar på de här staplarna och försöker klura ut vad som händer.
Ja.
Vad händer då om man tillsätter ringeracetat?
Om man börjar med natriumklorid så är det ju lika mycket natrium som klorider.
Mm.
Så ingenting då?
Ja, fast i vanliga fall ska det ju vara mer natrium än klorid.
Precis. Ja, just det. Så man påverkar alltså kloridhalten relativt sett mer.
Mm. Just det.
Ja.
Därför att mängden natrium är större.
Mm.
Och vad händer då?
Minskar SID.
Ja. Precis.
Mm. Och då minskar pH. Mm. Ja, då blir man surare. Ja.
Precis.
Ja.
Mm.
Och om man till för ringresultat, vad är skillnaden på ringer och natriumklorid?
Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det innehåller.
En del av kloriderna är utbyta. till acetat.
Mm.
Okej.
Okay. Och vad har det för laddning?
Dels så belastar man ju med mindre klorider.
Mm. Just det. Mm.
Ja. Och acetat gör att det metaboliseras när det kommer in och ger lösningen en SID i sig. Alltså okay. I natriumklorid är ju SID 0.
Ja, för det är natrium är lika stort som klorid.
Alltså blir själva ingen... lösningen.
Ja, lösningen. Ja, precis.
I ringresultat när det går in i när man ger det till i plasma så metaboliseras acetat och så blir det en viss SID i den här lösningen så ringresultat i sig har en SID.
Okej. Okay.
Men det är inte en konstant SID alltså. Om man bara tittar på lösningen i sig innan den har kommit in i kroppen.
Man säger att den har, jag tror man säger att den har ungefär 30
okay.
i SID.
Mm.
Och noll i natriumklorid. SID i natriumklorid är noll.
Så att om man skulle tillföra, säg att man skulle tillföra jättemycket ringresultat i en kropp som inte har någon rubbning åt varken acidos eller alkalos. Mm. Skulle det bara förbli så normalt pH eller påverkas pH då? Eller?
Man brukar säga att en lösning som har en SID som är mer än 24 blir en, vad ska man säga, en balanserad lösning som inte ändrar kroppens pH i någon nämnvärd omfattning då.
Mm-hmm. Och ringresultat är ett exempel på en sån.
Ja, precis.
Kan man läsa i FASS vad SID är på olika lösningar?
Nej, det tror jag inte.
Nej, okej. Okay.
Utan det här måste man lära sig.
Ja.
Men ringresultat och natriumklorid och albumin känns ju som då har man liksom en bra grund.
Det är de tre som vi rör oss med kan vi säga.
Mm.
Och albumin då, det är ju då är det ju en svag syra vi tillför.
Mm. Mm.
Men vi belastar ju också med vätejoner då.
Mm.
Sen kan man ju tänka att patienten har brist på albumin. Och att man bara tillför upp till det normala. Ja. Men albumin är ju en svag syra då. Mm. Så man belastar ju också med vätejoner.
Mm.
Just det. Jag känner att jag det har klarnat. Jag vet inte om det har klarnat för de som lyssnar på det. Men jag tycker att under den här dagen har jag liksom...
Men jag tror att mycket var ju att ni satt och läste igenom det här.
Ja, också. Jag tror också det. Man behöver göra det. Nej, men faktiskt att vi... Alltså jag har inget minne om att vi gick igenom det här på utbildningen.
Nej.
Faktiskt.
Men det känns ju som att budskapet är att man inte behöver sitta och tänka exakt hur rör sig väte. I olika eller balanser bikarbonat. Eller bikarbonat. Mm. Utan man kan tänka koldioxid, SID och de svaga, syrorna.
Ja. Främst albumin ju.
Ja.
Mm.
Och om man har dem lite i bakhuvudet så är det kanske lättast att man, om man verkligen vill få grepp om det så kan man ju sitta och öva lite med olika exempel.
Mm.
Men om man har lyssnat på det här så har man i alla fall ett hum om vad det handlar om. Och hur man kan tänka.
Mm.
Mm.
Jag skulle kunna lägga upp också den här förenklade, det här förenklade sättet att titta på en blodgas.
Mm.
Om man inte riktigt orkar. Ja, om man inte riktigt orkar ta in det här intellektuellt som är jättebra också. Men då finns det ju liksom enkla sätt att steg för steg titta på blodgasen och komma fram till vad det borde vara.
Mm. Jag tycker ju att det räcker att tänka så.
Mm.
Mm.
Men var medveten om att olika vätskor ger olika förstärkningar eller rubbningar också i sig.
Mm.
Och har man till exempel dåliga njurar så ska man inte kloridbelasta.
Nej, för då kommer inte njurarna kunna utsöndra kloridjonerna. Ja.
Normalt sett en frisk njure klarar det.
Ja.
Även om det blir lite kloridbelastning då.
Mm.
Ja.
Men en sjuk njure gör inte det.
Nej. Mm. Alltså det är väldigt roligt tycker jag med hur det fungerar med njurens. Hur njuren reglerar olika elektrolyter och allting och alla pumpar och glukosvärdet, hur det hänger ihop med olika elektrolyter och sådär. Och så jag tycker det är svårt, alltså jag får alltid så här bara repetera det, men det är ju väldigt, det är väldigt roligt.
Det får det ju ihop. Vi också göra, det är ju inget som vi har naturligt i oss. Så.
Nej.
Det känns ju skönt att höra. Det är inte ingraverat på insidan av era ögonlock heller.
Nej.
Ni bara blundar.
Jag tycker det verkar som om ni har väldigt god koll på det här. Efter att ha läst igenom det här idag. Men jag skulle bara säga en sak. Jag vet inte vad ni har läst på idag. Men ett ställe som är väldigt bra att läsa. Det är det som heter Narkosguiden.
Ja, där var jag.
Ja, jag förstår. Det är ju väldigt bra tycker jag.
Absolut.
Narkosguiden.se. Den var faktiskt jättebra.
Det och så kanske vi har läst på samma
ställe. Lägger vi ut några bra bilder också.
Ja, precis. Exakt.
Tack så jättemycket Helena för att du ville komma hit och reda ut begreppen.
Ja, jag vet inte om du vill.
Jo, det är absolut. Jag kan mycket mer nu än för någon timme sedan när vi började prata.
Verkligen. Ja, det var jättekul att ha dig här.
Ja,
vad roligt att få vara här.
Och om det är så att ni vill höra av er till oss, ni som lyssnar, så kan man precis som vanligt skriva till oss på Instagram, AT-läkarna podcast, eller på Facebook, där heter vi AT-läkarna. Man kan mejla oss på hej@atläkarna.se. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hur var det på ett hej då, Helena?
Ja, absolut.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.